En podcast från Aftonbladet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Ja, god morgon. Varmt välkomna ska ni vara till Hockeymorgon. Den här måndagen efter en händelserik helg, minst sagt. I studion idag, Kristoffer Heino Lindberg som 2006 tog SM-guld tillsammans med Jörgen Jönsson. Vi har guldgrävare Jonathan Knäckta hemma igen. Och sen har vi hon som har fler SAS-poäng än Taylor Swift. Globetrotter, Johanna Laggan Lagus hemma igen.
Oj, jag kommer aldrig få en finare beskrivning. Ja, det känns gött att vara tillbaka.
Det är du och Taylor Swift, va?
Det finns många likheter. Inte minst SAS-poängen.
Ja, exakt. Ja. Vi kommer givetvis prata idag om Jörgen Jönssons avsked då från Färjestad och mycket mer. Och kikar ni på YouTube, som sagt, prenumerera gärna på vår kanal. Lyssnar du på podden eller via Sportbladet, så glid in på YouTube och prenumerera, så kan vi göra mycket mer roligt framöver. Och sen också Hockeymorgon heter vi på sociala medier såklart. Vi kommer in på Jörgen. Men Johanna, nu vill jag höra först hur det har varit där. Du har varit borta i 14 veckor och 2 dagar. Det var det.
Känns nästan så. Ja, ni har bara matat på med avsnitt här hemma. Ja. Jag har saknat er varje dag. Men ja, jag har varit borta över i alla fall. Jag åkte på juldagen. Jag kom hem igår.
Vänta lite. Ja. Backa bandet. Ja. Du åkte på juldagen igen. Du var hemma i 2 dagar, va? Packa om väskan. Du hade varit i Nordamerika innan nu.
Precis, och kollat lite hockey. Ju. Ja. Gjort lite reportage och så vidare. Så att, det har varit mycket resande på slutet. Men nu är jag hemma ett tag till i alla fall. Mm. Innan vi sticker ner på OS.
Ja, just det.
Ja, har du bra. Vet.
Vad har ju han för kontrakt här?
Det är jävla bonus. Mycket gratis flyg där.
Ja, precis. Exakt.
Ja. Men du, berätta lite mer. Vill du höra det hetaste nu från din resa? Vart har du varit och vad har du sett?
Ja, men jag har varit i Sydafrika och i Namibia. Men jag var ju i Sydafrika först och främst för att jag var på min bästa kompis bröllop.
Just det.
Och jag var tärna där också. Då. Så det har jag väntat länge och väl på, typ 1,5 år. Så det har varit obeskrivligt kul. Kul och fint och kärleksfullt och bra. Så det har varit jättekul. Och Kapstaden är ju ett otroligt resmål. Jättefin natur och mycket god mat och trevliga människor. Och, ja, det har varit fantastiskt. Och jag har ju aldrig, med tanke på hockeyn, varit iväg på vintern. Så jag är gött att få en liten D-vitamininjektion och komma iväg och se något annat. Och få lite välbehövlig paus och semester. Alltså, det var gött.
Helt annan
hon och Dick Axelsson som reser på vintern.
Ja, just det. Dickan var i Maldiverna. Jag hamnade ut och reser. Du var i och för sig iväg förra året också i maj där.
Exakt. Ja, i maj. Ja. Svensk vinter börjar vi nå mot till slut.
Ja, maj. Ja, jag har rest en gång i liv också.
Det är inte industrisemester och då avviker det från det normala. Ja.
Och Knäckt, du hade Minnesota.
Ja. 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 När är din tur då?
Nej, vi är kvar här i gruvan.
Vi arbetar. Och
industrisemester. Ja, det är det som gäller.
Då drar vi. Då drar jag till Tranås.
Ja, precis.
2 veckor i Tranås var jag.
På sommaren. Jävla fint. Mer behövs det inte, va?
Ja, det är jättesyn om mig.
Nej, vi gick från 40 plus grader i Namibias öknen till att komma hem till snökaos här i Stockholm. Då. Så att, det är kul att få uppleva det. Jag har nästan längtat efter att komma hem och få drömma med längdskidorna nu.
Mm. Vad hände med kroppen? Aha, det är ganska stor skillnad nu.
Ja.
Vad sa du, 40 plus?
40 plus, ja. Ja, exakt.
Klev du av minus...
Ja, minus 10 var det igår när jag klev av.
Oj, så, vilken käftsmäll.
Ja, det var sjukt. Det roliga var också att jag visste att jag och Sabina Kyller, då, min gamla spelarkollega, och numera är hon ju domare, då. Hon skulle flyga och döma BU18-VM i Italien. Och vi visste att vi hade typ en kvart skillnad på att möta varandra på Arlanda. Hon skulle iväg till Italien och jag skulle komma hem. Men vi taxade in bredvid varandra i gaterna. Så att jag satt på ena sidan planet och vinkade till henne, så satt man.
Det är sant?
Ja, så vi fick i alla fall ses på 10 meters avstånd.
För så här, tog ni bilder?
Ja, men vi gjorde det. Jag filmade den och hon bara vinkade. Så det var kul. Så fick vi, jag skickade iväg henne för att döma lite och jag kom hem på de här ställningarna här.
Underbart. Mm, alltså, det är en helt annan kontinent som man inte kanske besöker i så stor utsträckning som andra. Mm. Vad är det sjukaste du såg?
Det sjukaste jag såg?
En strutt som pratade eller något?
Ja,
som
där. Exakt. Eller en liten monolog. Jag bara, hur är det att bo här i öknen? Nej, men jag såg ju lite djur då. Så här gazeller och antiloper och strutsar. Det var väl kanske det sjukaste, jag vet inte. Eller sanddyner var jäkligt coolt att se. Ja. Öknen var liksom häftig. Vi var på ett ställe som heter Walvis Bay i Namibia som är längs kusten. Så det är enda stället i världen där liksom öknen möter havet. Så det var sanddyner som var... Ja, men 50, 70, 100 meter höga som gick liksom ner i havet. Så det var Det var faktiskt riktigt häftigt. Ja.
Det sjuka är ju hur människan vänjer sig. Jag lovar dig, om 3 veckor kommer du tänka tillbaka. Oh shit, vad sjukt det där var. Man vänjer sig på så fort ju.
Verkligen.
Och så är man liksom bara i det.
Exakt så. Ja. Nej, men kul, klättrade upp för Lion's Head, eller vad man ska säga, klättrade, alltså vandrade upp för det berget i Kapstaden som ligger precis framför Table Mountain, som ligger liksom lite bakom. Så det var fint, jättefin natur var det. Såg inga babianer och inga pingviner som finns där också, men det...
Lever de tillsammans då?
Babianer, ja exakt, och så får så här ungar.
Och det är sjuksyn. Och det var det sjukaste de hade sett.
Och talande strutsar. Det är sjukt plats alltså.
Jag vet. Ja.
Ja, men kul att ha det hemma igen ju.
Tack, ja, det känns jättekul att vara
Nu är det hemma ett par veckor i alla fall innan du ska dra iväg på nästa äventyr då. Gazeller har du fått se. Jonathan Knecht, du har också fått se gazeller och strutsar, eller vilka metaforer man ska använda nu, eller jämförelser, likheter med killarna som började gulligt borta i Minnesota.
Ja, fundera på det när du fick frågan det sjukaste du sett, och då var det nog Sverige-Finland förlängningen och straffläggningen. Det är nog det sjukaste jag sett under den resan.
Vi kopplade upp oss mot dig då ju, men nu är det här i studion igen, och du var ju på den matchen. Alltså, hur var det att uppleva den kastningen mellan hopp och förtvivlan?
Ja, nej, men även om man själv sitter som liksom journalist, jag hörde Dosan var inne på det, liksom hur pulsen var när han jobbade det med, alltså i SVT. Men att sitta där på pressläktaren också, det var liksom som att hjärtat bara dunkade. Och det var, ja men, det var en otrolig förlängning med Viggo Björks alla frilägen, och att han drog på sig en utvisning och sen straffläggningen, och det var bara en galen stämning överlag, och det påverkar ju liksom så mycket.
Men är det nog den sjukaste
alltså, matchen du sett, eller? Ja, live, absolut. Ja. Är det nog den sjukaste jag har varit på plats. Sen har jag inte jobbat i 100 år, men...
Det länge.
Ja, men det är många ögonblick i den matchen som kunde ha ritat om historien helt och hållet. Till det ena eller andra hållet.
Ja. Alltså, jag var ju på U18 VM-finalen 2019 var det väl, när Lucas Raymond gjorde hattrick mot Ryssland. Och det var någon videogranskning på något mål där också, när pucken, Sverige klarade sig tror jag, den var inte inne liksom. Då var det också liksom lite samma puls. Och såklart SHL-slutspel också, men nej, det här var nog det jävligaste jag varit med om faktiskt.
Jag förstår det.
Vad häftigt alltså.
Hej, du är ändå finsk blod, va? Du sket vilket, eller?
Ja, men lite så. Det vart inte så dramatiskt. Nej då, men det var ju, det är klart att... Nej, men absolut, jag är ju mer svensk, för att Finland har ju vunnit så jävla mycket. Så att man, det är ju mer att man vill tillbaka till Foppa och det man växte upp själv med. OS Lillehammer och Salos vackra räddning, inte hans blooper, utan liksom alla men skapa nya minnen, och så att det var på tiden. Ja. Kände jag faktiskt. Men det som du säger, det svider inte så mycket. Alltså jag är ju verkligen 50-50. Ja. Men just mer för den delen att fan, vi måste ju börja vinna nu liksom.
Ja, exakt.
Så, mer den. Men så här, hade Finland, fan, vi losers fortfarande. Kul för Finland för att man är finne. Men det är klart att man är ju lite mer, fan det är dags nu Sverige. Ja. Man är lite mer svensk, man bor ju ändå här.
Ja, men exakt. En reflektion jag har haft är ju just att det är så jäkla viktigt för svensk hockey att vi fick ta ett guld och vinna viktiga avgörande matcher. Ja. Vi har pratat mycket om liksom att Sverige kanske inte riktigt har haft den här sista förmågan att liksom ha kyla och en så här avgörande förmåga i viktiga stora mästerskap. Och nu fick ju den yngre generationen här med många liksom höga kommande draft picks och sådär verkligen visa att man kunde avgöra och kunde ha kyla och kunde liksom komma tillbaka trots kanske underläge eller liksom kvitteringar och sådär. Så det var ju väldigt viktigt så för svensk hockey tycker jag. Verkligen. Och kul och välförtjänt med tanke på vilken trupp de hade sådär.
Sen rent egoistiskt arbetsmässigt också, att veta att det blir en final dagen efter som avslutar allt istället för en avslagen bronsmatch liksom. Det var häftigt. Grämer mig själv lite i under finalen kom funktionärer ut och delade ut en väldigt vacker mössa, och jag direkt rapporterade ju matchen på sajten, och det var en läsare som tittade på Hockeymorgon som sa, den måste du ta med i Hockeymorgon, och då sa jag, det ska jag göra om Sverige vinner, det är ett löfte, Men jag glömde den i morse. Så...
Jag tänkte...
Ja, exakt. Men det kommer fler tillfällen.
Ja, nästa gång du här då.
Ja.
Ja, men jag sa det, jag knäckte, nämnde det i morse när han kommer. Och då sa jag det att men det är perfekt om du tar med typ nästa gång eller nästa eller så här. För då är det så här, gott en tid, det kan vara skönt att bara lyfta på de där känslorna. Och
guldet lever vidare lite.
Ja, det ska leva lite nu.
Alltså. Kör hela året.
Oj, låt
oss.
Jag fick ingen Kungsträdgården, de ska ju firas i maj i Ängelholm ju. Det kommer leva vidare.
Ja. Maj i Ängelholm.
På riktigt?
Ja.
Ja. Ja, okej. Okay. Det är spikat.
Ja, men det är det. I Beijer Hockey Games, då ska de...
Ja, okay.
Då ska man liksom...
I maj?
Fira.
Är det det?
Mm. Ja, eller...
Kanske kommer in på det, men det var också häftigt när man tittade på matchen i Karlstad i helg, att även Djurgårdsspelarna hyllades i Löfbergs arena. Sen fick Jack Berglund såklart högst jubel, men att de uppmärksammade även de tre djurgårdarna var fint, tycker jag.
Ja, verkligen.
Jättebra. Det är cool.
Ja, men, och det tycker jag är så här, det, när jag kollade på Växjö-matchen, nu är jag petig och lite små grinig alltså, men Leo Salin Valenius, som var kung i JVM, kommer ut i Sverige tröja och få ta emot applåder. När Djurgårdens tre killar med flera lag i SHL firar sina, då hade de klubbtröjan på sig ute på isen. Mm. Jag tycker man ska ha Sverigetröjan. Alltså de har vunnit VM-guld för Sverige, inte för Djurgården eller inte för Malmö eller vilka det nu var, kommit ihåg alla. Men där gjorde Växjö det snyggt. Mm. Sverigetröjan på, ut.
Everson,
ingen stor grej. Skitsak. Ja, gubbgrinigt.
Ja, lite. Men det får man vara. Ja. Ja, det skapar bra diskussioner.
Ja, verkligen. Grinigt har också varit i Karlstad under hösten. Tungt har det varit för Jörgen att komma in där med den legendariska status som spelare. Det var upplagt för antingen fest och jubel eller sorg och riktigt tung och motigt att komma hem liksom, med de förväntningarna på sig. Fredags stod det klart, då fick han lämna sin post, fick sparken efter 277 dagar. 7 april tillsattes han. Nu fick han lämna då, efter en halv säsong, lite drygt. Hur ser du på det här, Anna?
Ja, men jag blev faktiskt väldigt chockad. Alltså, det har ju varit, Färjestad har varit kritiserade från första början. Alltså både liksom spelmässigt, man har pratat om att okej, Jörgen fokuserar mycket på defensiven nu i början, för defensiven var så katastrofalt dålig förra året, så det tar ett tag att ställa om och ett tag att kanske etablera sitt ledarskap och sin idé och liksom verkligen få laget dit man vill. Och man hade två målvakter som underpresterade förra året och nu har man kommit in. Så att man har väl kanske gett honom lite luft och sådär att bilda, ja, sätta sin egen, etablera sin egen liksom syn på hur de ska spela. Men sen så har det ju aldrig riktigt lyft rent offensivt för Färjestad. Jag tycker väl liksom att, så här, eller jag har ju sagt egentligen på alla tränar avsked, att man borde tänka efter före rent liksom ansvarsfullt ekonomiskt. Och sen också att jag vet av erfarenhet att det tar ett tag att liksom komma in och etablera en ledarskapsstil och kanske liksom verkligen bli bekant med gruppen och så vidare. Men jag tänker, som många andra också resonerat i det här fallet, att just när det är så hög insats med Jörgen som ikon och liksom vilken respekt han har när tränaren i taket, sparkar man honom nu så har man antagligen underlag att göra det. Får man verkligen hoppas. Mm. Som att det finns mer som man absolut inte kan berätta om, för det liksom blir för känsliga kanske uppgifter och sådär utav respekt för alla inblandade, men att jag tänker inte att man tar det här beslutet på något sätt lätt.
Nej.
Allt annat vore ju ansvarslöst. Men med det sagt så är det lite chockerande faktiskt så. Men sen har man väl också varit inne på att det är inte så lätt att som liksom så hyllad spelare och en så liksom att ha en sån otroligt bra spelarkarriär, att automatiskt gå in och bli lika duktig tränare, för det är verkligen något helt annat. Han har säkert, eller han har ju hur mycket hockeykunnande som helst, men det är en helt annan grej att förmedla det.
Mm.
Och leda och hitta sin identitet som ledare och verkligen hålla ett omklädningsrum och vinna en grupp och kanske liksom justera olika saker när det går emot. Sådär. Det är inte alltid självklart, skulle jag säga. Men man går ju ofta den vägen i hockeyn, att man liksom förväntas ta en liksom ledarposition när du har varit en framstående spelare, och det är svårt.
Ja, det här är tankar som har legat och puttrat ju under locket, och så här lät det i onsdags förra veckan när vi sände Hockeymorgon. Färjestad har vi pratat en del om. Tomášek i mål igen, men jag är orolig ändå för dem. Alltså, nu. Jag fattar inte det där med...
Det känns ju lite som att Jörgen borde sitta lite löst.
Mm.
Ja, men lite så, för att någonting ska hända, för nu liksom, nu går klockan, den stannar inte liksom, utan tiden kommer gå, matcherna kommer gå, och snart är det för sent.
Att han hänger löst där, Jörgen, tror du man har så kort tålamod med en sån klubblegendar. Man tar hem. Det är klart, de har tre raka uttag i kvart. Det tror jag inte i Karlstad. Men tror du man har så kort tålamod med honom?
Ja, men det känns ju, det klagas ju mycket. Sen absolut sparka kanske lite hårt liksom, men göra någon form av förändring liksom. Mm. Men det behöver ju inte alltid bli bättre heller. Men det känns som att de har inte riktigt hittat rätt i alla fall.
Ja, Dick Axelsson var ju rätt på det faktiskt där ju. Förra onsdagen, två dagar senare, så sparkades ju Jörgen. Alltså 4-årskontrakt, tog ett halvår. Så var han borta ifrån sin position. En spelare som har tagit 5 SM-guld med klubben. 2 OS-guld, 2 VM-guld. Som Anna var inne på, det är en helt annan sak att vara ledare än att vara spelare. Var rätt steg utifrån vad du har sett och vet här nu i det här läget?
Vad sa du, om det var rätt? Ja. Nej, men för det första var man ju, blev man ju chockad. Jag blev chockad som alla andra också. Sen har man ju luskat lite och hört sig för lite. Och liksom, det är klart som Johanna säger att det är inget stressat beslut. Det är ju, du måste ju få okej från styrelsen. Jag menar, han vaskar 10 miljoner ungefär. Ish, med liksom 8 minst, mellan 8 och 10 miljoner på 4 år. Och sen blir det, oftast tar man ju ett nytt jobb och sådär och man löser det. Så att det blir ju kanske inte den summan.
Men är inte ekonomin skitsamma i det här fallet då?
Ja, det är ändå 8-10 miljoner. Alltså, ja. man måste ju, han måste ju kolla med styrelsen liksom att är det här, alltså han måste ha underlag för att få göra det. Som Johanna sa, det är ingenting man tar på en dag. Så här, ja, men nu gör vi så här. Utan de är många i det här. Det är viktigt också. Så att det är lätt att det, men det är klart, det är Valle som liksom är ansiktet utåt och allt det här. Men vad jag har förstått så har liksom... Jörgen har ju tjurat ihop. Alltså han är en tjurig spelare när det går tungt. Alltså han var ju det som spelare. Mm. Och jag har aldrig haft han som tränare. Så att jag vet inte om han är... Men han kunde ju ryta ifrån ordentligt som spelare. Och... Vad jag förstår nu så har det här liksom, det har ju skett över tid. Och vad jag har förstått så har han liksom vänt sig inåt, typ lite så. Och då blir det ju problem när kommunikationen inte funkar mellan tränare. Det går att viskas och sådär. Och hit och dit. Så att jag tror absolut att Valle har gjort rätt inåt i hans värld. I hans värld har han gjort rätt, säkert så. Det tror jag. Jag tror inte att han känns inte som en man som bara förhastar saker. Däremot så spelar han ju ett väldigt högt spel utåt sett. Om Färjestad inte går till semifinal nu så kommer ju han typ ryka själv. För att det här är ju liksom... Jörgen, det är ingen som säger att... Ja, men vad är man? Man var 7a. Nu är man ju inte det, för nu torskar man ju ändå då med Christer och company. Men och det såg inte bättre ut heller. Men det jag menar är att... Nu måste han ju få resultat.
Men ja. Det du menar är att första åtgärden nu, det är att bort med Jörgen, Christer Olsson är in nu som tränare, vi kommer dit. Men att får man inte utväxling på det här, i Färjestad mått mätt, det vill säga gå till en semifinal minst, då ryker Rickard Wallin. Eller han sitter i alla fall...
Nej, men, ja, men då är ju han näste man på tur. För det är ju han utåt sett som tar beslutet. Mm. Så. Sen säger jag återigen, det är inte han... Så, de är flera och jag tror säkert i hans värld, vi vet ju inte, men det är klart, det här är ju ingenting man bara gör så här. Däremot så är utåt sett då, för alla oss som tittar på det här, så ser det ju helt sjukt ut att man inte har mer tålamod med en sån här tränare. Det som är intressant är ju vad har hänt på vägen. Jag tycker att min känsla är att det är brist på ledarskap. Min känsla är nu bara freestylar jag helt. Det börjar tisslat och tasslat. Jörgen sätter en kravbild som inte det här laget klarar av. Lalalala, för de har ju sett intervjuer. De gör inte som jag säger, bla bla bla. Han är lite tjurig. Han blir den här tjuriga som inte ler och allt vänder sig inåt. Och så börjar tisslat. Du, Jörgen, alltså han fattar inte. Och så börjar det här. Och det är klassisk loser-mentalitet hos spelare. Som man börjar liksom, man klarar inte av en kravbild. Men sen ligger det hos Jörgen också att vad är det vi ska göra? Tydligt ledarskap. Men då har du ju Valle. Då måste han gå ihop med Jörgen. Ja. Så när spelarna kommer, du alltså, fan den här Jörgen, jag fattar inte vad han säger. Du håller käften. Du gör som Jörgen. Alltså det är viktigt att man är eniga sportchef och tränare.
Ja.
Det har man säkert varit. Men var det ett misstag i sig att det har gått så här långt?
Men det är det som någonstans är grunden till detta. Att Wallin pratar om samarbetet mellan spelare och ledare och knäckta. Alltså... Han får ett halvår på sig. Det är redan tidigare. Det är ett beslut som har byggts upp ju. Att han inte får mer tid på sig betyder att någonting har varit strukturellt fel i Jörgen och ett samarbete med spelargruppen, eller?
Ja, absolut. Jag hade aldrig kunnat gissa att Jörgen skulle vara första SHL-tränaren som skulle sparkas inför säsongen. Jag hade önskat mer tålamod. Sen är det samtidigt så, om det är liksom, om det har gått så långt att han har tappat gruppen, som man brukar kalla det, då måste man ju rycka plåstret ändå, tycker jag.
Jag förstår liksom verkligen vad du menar, men jag tror att det är den största, alltså enskilt största utmaningen för svenska tränare som kommer upp och ska börja liksom coacha SHL med en ny generation som kommer in och dominerar, och också kanske olika nationaliteter. Att så här, först och främst behöver du verkligen säkerställa att du har ett ledarskap som alltså antingen, eller du behöver ställa krav på båda, för spelartruppen kan inte heller diktera helt och hållet vilket ledarskap man vill ha. Alltså det är givande och tagande, så jag tror verkligen att så här, om man clinchar i det, att han kanske har ett för, jag vet inte, hög eller annorlunda kravbild och auktoritärt ledarskap, så behöver ju man också lägga liksom kanske fokus på vad har Rickard Wallin då dels rekryterat för spelare, och vilka krav ställer man på, alltså i rollbeskrivningen som hockeyspelare, så ska du ju verkligen kunna liksom prestera under olika ledarskap. Mm. Alltså det är inte så att du kan kräva ett typ av ledarskap, utan det kan ju vara, du kan ju liksom byta klubb ett par gånger under säsong, då kommer du ha tre olika ledarskap. Du kommer behöva vara väldigt flexibel som hockeyspelare, och det tycker jag man kan ställa krav på alla. Mm. Och sen också verkligen liksom jobba med ledarskapet. Så här. Jörgen kommer in, man ser att det är någonting som inte funkar på grund av olika faktorer. Mm. Då behöver man ju hantera det först och främst, och prata ledarskap, kanske, jag vet inte, komma in och stötta Jörgen, men precis som jag med chefer. Alltså så här, chefer blir coachade i näringslivet hela tiden för att utveckla sitt ledarskap och bemöta sina alltså anställda och medarbetare för att liksom verkligen kunna tala samma språk. Det är exakt samma sak, om inte ännu värre, i en sån pass högpresterande miljö med liksom det adrenalinet är högt hela tiden och pressen är enorm liksom, både på spelare utifrån att man spelar i Färjestad och alla vill att man ska liksom vinna varenda match i princip, och Jörgen som hos sin sida kanske har liksom egen press på sig själv utifrån klubbikon och allt sånt där. Men hjälp Jörgen då. Alltså så om hans ledarskap inte är riktigt liksom anpassat för gruppen och gruppen vänder sig emot, så ställ krav på Jörgen, men ställ också krav på truppen. Och Rickard Wallin, han känner väl Jörgen egentligen bäst av alla i Färjestad. Han har spelat med honom, han vet vilken typ av person han är. Han borde kunna lista ut att beroende på personligheten så kommer hans ledarskap landa så här. Och stötta honom med det. Och om han, alltså jag tänker att skriver man 4 år, då borde man vara säker på att det åtminstone borde funka.
Det var han från start, har han sagt om.
Ja, året. Precis. Men jag menar bara, då borde man ju kanske kunna försöka stötta Jörgen mer i att ha ett ledarskap som kommer funka utan att tappa sin identitet.
Men kan de inte gjort det då?
Alltså, kanske. Ja, men det vet man ju inte. Men det tycker jag att man borde göra innan man liksom kickar någon.
Ja, men här har det gått åt helvete. Ja. De har kört rakt in i isberget. Det har utbrutit panik. Och bakgrunden är att Jörgen Jönsson, kung som spelare, han är assisterande tränare, tar över Växjö sen, vinner SM-guld under Henrik Evertsson, som är en sportchef som ändå är ganska hands-on i det vardagliga arbetet. Får möjligheten i sin klubb, i sin hemstad i Färjestad, där Rickard Wallin har ett helt annat ledarskap än vad Henrik Evertsson har, och låter Jörgen göra sin grej. Det har spruckit, allting har gått i kras någonstans på vägen. Och det som händer, när man kan lägga pusselbiten efteråt nu, det är hur Jörgen för någon vecka sedan står och säger att spelarna gör inte jobbet eller någonting i media. David Tomášek kommer tillbaka som en frälsare. Efter andra matchen säger han ju, vi saknar identitet. Vi måste hitta vår identitet. Christer Olsson och Karlberg har ju tagit över delar av träningar och genomgångar. Sen man går tillbaka till att Jörgen ska få göra det igen. Alltså man har hattat lite fram och tillbaka. Och någonstans på vägen här så har man försökt att sortera ut någonting. Men det har ju bara blivit värre och värre för varje steg man tar. Och sen så sjunker skeppet och då skjuter man ut sig genom att sparka Jörgen. Och då är det också i ett läge där man inte är, det är ju inte nära kval på något sätt. Nej. Ja, det är 10 poäng, men ändå.
För jag tänker att liksom man borde ju kunna, visst, nu har man haft några säsonger där man inte har kommit upp i den nivån rent prestationsmässigt som man vill och önskar. Men i och med att de inte ligger så långt, alltså ner som det kanske skulle vara behovet av att sparka en tränare för, så skulle man kunna ha tagit en mellansäsong och kanske jobbat med ledarskapet, jag vet inte. För att man har
haft tre mellansäsonger nu med
jo,
ja, det tror jag spelar in verkligen.
Men det kanske gör det, men det ska kanske inte Jörgen belastas för. Det är väl snarare i så fall, det är Rickard Wallin har varit med alla de säsongerna, tänker jag. Jörgen kommer in nu och ska börja om på ny kula. Och så skriver man ett långsiktigt 4-årskontrakt för att man tror ändå, man måste ju ha tillräckligt underlag för att han är rätt man för att leda det här laget.
Där är ju, det är definitivt en felrekrytering.
Det är det ju.
Det kan vi ju alla slå fast. Mm. det, och sen om man skulle ha jobbat vidare, haft mer tålamod, det vet ju bara de som är där i den dagliga verksamheten. Ja. Men som jag har förstått det så saknas ju tydlighet, kravställan i det vardagliga arbetet och att man måste på något sätt få upp självförtroendet i gruppen, och det har inte gått.
Ja, alltså, jag tror kravställan tror jag inte saknas, men tydligheten i så fall, då är ju Jörgen Jönsson ett luftslott. Det är ju det. Antingen är Jörgen ingen bra tränare, alltså ett luftslott, eller så är det en mesig grupp som snackar skit för att de inte klarar att utföra en kravbild som Jörgen sätter. Det är något av de två. Och så är Valle någon sån här pedagog som hur mår du och känner till gruppen och så. Han ska bara vara på Jörgens sida. Det har han säkert varit. Sen till slut måste man ändå lyssna på gruppen. Man kan inte sparka klassiska 25 spelare. Nej. Och har det gått så långt att Jörgen bara, jag pallar inte med det här. Det går inte att göra oxfilé och bajs liksom. Typ. Nej, men om han nu känner så, det är ju uppenbarligen en spricka mellan gruppen och Jörgen. Mm. Då måste ju Valle ta bort han. Ja. Så är det ju.
Av erfarenhet som spelare då, så det har ju hänt. Det händer ofta att spelare kanske lite så halvt vänder sig mot en tränare. Ja. Men jag vet att man kan lägga mer ansvar på en spelargrupp att försöka komma över, komma förbi och lösa situationen, för alla vill ju samma sak liksom. Och det är väl sällan jag tror att en hel grupp vill att en liksom tränare ska bort och ryka. Utan man vill ju komma framåt och vidare, men tänk er varje år att ha en ny grupp som ska komma överens och jobba mot samma mål. Olika nationaliteter, olika erfarenhet, olika sätt att se på hockey. Det är ingen lätt uppgift. Så därför behöver man liksom ställa högre krav också på att faktiskt arbeta med att lösa problemet som ligger på bordet framför en som en grupp. Mm. För det är ju andra problem som man löser liksom på daglig basis. Sett till hur man ser på hur man ska spela boxplay eller hur man ska stå i ett styrspel eller vad som helst. Man löser små problem hela tiden, och den kravbilden behöver man sätta på gruppen likväl som man sätter den på tränarstaben. Att liksom, ja men se, vad är vi liksom inte överens om här, och hur kan vi förbättra det?
Christer Olsson tar över nu då. Mm. Huvudansvaret ska komma in med någon form av mer tydlighet, lite mer känslomänniska. Förstår du så?
Ja, okay.
Tror du att det blir rätt?
Alltså, det var ingen jätte... Nu har inte jag sett så himla mycket hockey när jag varit borta, men det var ingen jättestor liksom effekt direkt. Och jag tänker att känslomänniskor får väl oftast en effekt direkt om det är så att... För det kan man ju direkt komma in och förbättra, eller man ska säga. Energinivån i båset och axlarna ska ner, och man kan liksom lite få lägga över ansvaret på spelare att spela sitt spel innan man kanske börjar prata om hur vi vill göra sådär. För han har inte haft så mycket tid på sig. Men det var ju förlust direkt igen, och så det återstår att se. Det kommer väl antagligen ta lite längre tid då.
En rekrytering som jag tror är bra, Ole Christian Tollefsen. Alltså den gamla stenhårda backen ju. Han kommer inte komma in och låta någon som är 2 meter lång stå och dalta med motståndarna framför eget mål. Där kommer vi snacka kravställan och tydlighet hur vi ska hantera försvarsspelet. Mm. Tror du inte det?
Ja, men det kan behövas. Det var ju 2 piloner där som stod och tittade på senast ju där. Mm. Manuel Ågren, alltså förra matchen. Så det var... Nej, men återigen, jag tror att Jörgen kan ha tjurat ihop helt, och då måste man ju ta bort den. Alltså kommunikationen är ju, du har ett ansvar som head coach också. Så att jag tror att det är 2 delar. Jag tror att det är väldigt svårt att liksom, är det starka killar i gruppen som är losers, som snackar skit och inte klarar av kravbilden, eller är det Jörgen som tjurar ihop, då får han skylla sig själv. Jag har lite svårt att, det är där jag står och väger liksom. Mm. Det där jag har inte tillräckligt med, eller jag har ju en sida av information, så att man får, ja. vi får nog aldrig veta det riktigt.
Nej, men vi kan bara ta en röst inifrån då. Linus Johansson är ju kapten för Färjestad, så här sa han efter matchen i lördags.
Förändringar på ledarstaben och en förlust idag, så att det är ju tuffa bud.
Hur ser du på den här tränarförändringen ni gör då när Jörgen Jönsson får sparken och Christer Olsson kommer in?
Ja, Christer har ju varit med sen innan, så att det är ett bekant ansikte och bekant röst. Men däremot så är man ju jättebesviken att man inte kunnat göra det bättre som lag för Jörgens skull. En otroligt fin människa som har gjort och vill göra och har gjort så gott han kan. Så att man tar åt sig mer än vad som kanske...
Vad är det du tycker som inte har fungerat under tiden med Jörgen då?
Ja, men det är väl samma som idag. Vi skjuter mycket. Vi försöker attackera mycket, men vi blir hyfsat ofarliga ändå tycker jag. Så att det är inte riktigt liksom så som vi vill uppträda. Vi vill vara farligare och vassare, och det är väl där som har varit problemet genomgående säsongen tycker jag.
Och sen startade det på det här sättet då, att ni förlorar mot Djurgården hemma. Hur ser du på sättet ni kommer ut idag efter det som har hänt?
Men det är väl ja, det är svårt att referera, svårt att komma ihåg första perioden nu, men det var väl inte med en dominans i alla fall, utan det var väl lite fördel Djurgården. Och sen så hur länge matchen blev så tycker jag att vi blev bättre och bättre, och bättre passningsspel där vi kan flyga genom mittzon, så att finns lite att jobba på det.
Vad behöver ni framåt nu tycker du?
Vad vi behöver framåt? I matcherna eller offensiven tänker du?
Matcherna.
Ja, men vi måste våga spela. Jag ser i den här situationen just nu, så ser jag hellre att vi vågar spela och förlora på grund av det än att inte göra det. För att jag tror att det är det som är nyckeln framåt. Och sen är det bara liksom gå till sig själv, hålla ihop, stötta varandra. Vara ett lag när det går dåligt, det är det viktigaste som finns. När det går bra så är det ju jätteenkelt.
Betydelsen av en seger borde vara ganska stor i det här läget också för er, antar jag.
Ja, det är över på spiken.
Ja, Linus Johansson säger sådär alltså till Mattias Karlsson efter matchen. Knäckta, framåt nu. Hur kommer det se ut?
Nu riktas ju alla blickar på Rickard Wallin. Kom in under guldsäsongen 2022. Liksom under säsongen. Sen tog de in Dominik Furch som absolut var liksom viktig för att gå hela vägen. Men sen har det varit tre raka kvartsfinaluttag med hans lag då, så att säga. Och det är frågan om han har råd med ett till sånt uttag. Och de har ju satt sig i en dålig situation. Tabellmässigt, då kommer de få möta ett topplag i slutspel.
Ja, så är det. Jörgen har ju fortfarande en anställning hos Färjestad. Kan bli kvar i klubben. Tror ni han kommer bli det i en annan roll? Eller har vi sett sista av Jörgen nu? Sista av Jörgen. Men alltså...
Har han varit sportchef än?
Ja.
Vart var han?
I Färjestad, länge sedan.
Han var det efter, ja just det, precis när han la av.
Och så,
ja. Men det var efter han la av.
Ja, det kanske var, exakt. Precis.
Men han vann guld som ass där, va?
Han gjorde en Håkan Loob, alltså. Ja, direkt exakt. Från
var han sportsköpa något år då, eller?
Ja, nu. Ja.
Eller var det efter
två
han var
säsonger, ass? Två säsonger, tror jag. Ja, skitsamma. Direkt ja. Efter han sluta. Sen tog han guld 2011.
Just det, ja.
Sportchef, jag 12-13, 13-14. Men blir han kvar i klubben?
Svårt att se det ändå. Alltså, speciellt om man har, alltså om hypotesen att han har tjurat ihop stämmer, det kan ju inte vara så jäkla kul för någon liksom. Nej, han kokar kaffe. Nej, det är klart han inte.
Nej, men också med det att han lämnade, var det 20, om det var hösten 2013 eller liksom, och han sa själv att han var liksom dränerad på energi och liksom han klev av där. Sen nu var det liksom, ja men nu ska allt liksom repas, nu ska vi sy ihop det här såret, ja. Då rivs det upp. Ännu större än tidigare, så det känns otänkbart faktiskt.
Ja, verkligen. Poängsnitt så 1,34 poäng per match. Lägsta poängsnittet sedan 97-98. Så att Färjestad har någonting att förbättra, framförallt i offensiven då. Det såg inte så bra ut i helgen mot Djurgården. Det var samma typ av spel och de förlorade mot ett lag som har haft otroliga problem att vinna senaste tiden. Nu var ju dock tre världsmästare tillbaka. Och som de var tillbaka. Anton Frondell, 1+1. Game winning goal. Och så har vi Victor Eklund som assade till Frondells mål. I ett byte där han var, ta mig tusan alltså, på varenda kvadratdecimeter på isen. Tacklades, uppåkningar och assen till Frondell.
Jag ser det. HG driver Djurgården.
Ja, det är ju verkligen så. Ja, verkligen.
Så förstår att Wikegård gör reklam för Djurgårdens HG överallt.
Hockeygymnasiet.
Det är SVT överallt. De Djurgården drivs av håget helt enkelt.
Alltså de tog...
Ja, och det där bytet av Victor Eklund som de alltid pratar om, sin järnkamins anda liksom. Uh-huh. Där har du hela den paletten i det bytet. Ja, det var ett häftigt byte.
Uh-huh. Ja, verkligen.
Ingen JVM baksmälla eller guld i det baksmälla.
Det är ord nu. Det är en ny generation.
Vet du vad? Precis, vet du vad? Den kommer. De pratar ju om att de var så trötta på bänken och är fortfarande kvar i bubblan där borta ju.
Ja, de spelar ännu på rus. 100%.
Ja, exakt. Ja.
Men att de tog 4 poäng på 8 matcher utan Viggo Björk, Victor Eklund och Anton Frondell. Nu är de här tillbaka. Och så vinner han för första gången sen
Där ska man ju kredit till Wikegården då, att liksom lite så syna hur det skulle bli. Mm. De visste väl att ja, med alla liksom swish-kampanjer och värvningar och sådär inför att säkra upp för de här spelarna som ändå då är juniorer. De ska inte förväntas leda det laget, men de har uppenbarligen verkligen gjort det. Både i tystnad utanför poängproduktionen, kanske med sitt hårda jobb och sådär. Mm. Och hockey smartness till att de faktiskt avgör matcher. Så ja, Wikegård visste vad som
kom. Ja, jag hörde att Simon sopar på Wikegård lite. Att han har gnällt över IVM, att de tappar sina spelare och att andra spelare som tappar dem också. Men bevisligen så betyder de oerhört mycket för just Djurgården.
Mm. Ja, den här svackan har ju liksom varit planerad, tänker jag så här. Mm. De har vetat om, det är inte så liksom en förvåning för Djurgården.
Nej.
Utan de visste att det skulle vara det och nu gasar de på igen. Mm.
Sen när man sparat en sommarsemester, man vet att man kommer gå back, va? Mm. Och hämta igen sen efteråt. Exakt. Då jobbar vi hårdare under hösten. Men tänk om 10 år när vi alla är mycket mer gråhåriga än vad vi är idag. Sitter här och funderar på, kommer ni ihåg säsongen när Ivar Stenberg spelade i SHL, Anton Frondell och Viktor Eklund och Viggo Björk spelade i SHL, Salim Alenius, Eddie Genborg. Kryllar av unga grabbar.
Ja, verkligen. Ja, de är grymma.
Och tänk om Marcus Kryger med sina Stanley Cup-ringar fick centra kedjan mellan Viktor Eklund och Anton Frondell.
Han fick den frågan, hur kändes det att spela med de här stjärnorna?
han åkte runt med ringarna under handskarna. Jag bara, så går de med båset. Jag ska bara lufta handskarna, sätta ner med ringarna. Det här är någonting.
Ja, det är det här ni jobbar för nu.
Ja, det var väl någon efter matchen, om det nu var Kryger, som sa att jo, de har låtit oss veta att de är världsmästare. Framförallt Viktor Eklund. Mm. Han har gjort oss medvetna om att...
De hade lite mer tyngd i åkningen. Jag tror att de åkte med guldmedaljerna under tröjan också. Ja. Det såg som en väldigt framåtlutad tyngd. Liksom.
Verkligen.
Klirra i båset.
Knäckta vänder det för Djurgården då? Med grabbarna?
Nej, men jag tror fortfarande att vi har pratat om baksmällan och att den kommer komma. Och man kan inte förvänta sig att de här juniorerna ska komma upp, rädda upp Djurgårdens negativa trend. Så jag är väl fortsatt skeptisk ändå. Mm. Speciellt med tanke på att de kommer från JVM.
Ja, vi får se. Nu vinner de i alla fall 3-1 här. Det var första segern, 3-poängen, sen typ någon gång i november, va?
Mm, i slutet av november.
Ja, vi var det så, 25 typ eller något sådär. Mm. Pratade vi om förra programmet, så jag glömde av det. Alltså. Ja. Men en som fick lämna Djurgården då, det var ju Jess Ylinen. Det fanns ingen plats för honom. Ola Palve togs in, sen kom grabbarna tillbaka och nu fanns ingen plats för Jess Ylinen. Mm. Brutet kontrakt. Örebro fiskar upp honom. Han tackar för förtroendet. Avgjorde matchen i helgen när Örebro hemma slog Malmö.
Topplaget. Av alla lag.
Med 4-2.
Ja. Mm. Jag tänkte säga att de var ju inte favoriter på förhand.
Nej.
Med tanke på Malmös sjuka svit. Mm. Men det är ju kul. Alltså så här, när man liksom kan plocka upp en spelare som har lite särskilt självförtroende och liksom inte kunnat spela och att man får utdelning direkt. Det är ju, känns ju viktigt för alla inblandade på något sätt att man får träff på det. Mm. Det är bra.
Mm. Hur viktig är nu är andra raka segern för Örebro knäckta? Alltså vi pratar ju om att de här Örebro kan mycket väl utmanas av HV och Leksand.
Har vi någonsin haft en säsong med så många krislag? Typ halvvägs in. Varenda lag har varit där och det är ju så otroligt jämnt. Mm. Så jag är väl inte egentligen förvånad att Örebro studsar upp och kan vinna 2 raka matcher. Otroligt viktigt i det här läget såklart. Mm.
Ser ni någon annan som borde göra en Jess Ylinen? Alltså lämna sin klubb för att få en nytändning någon annanstans. Nu sätter jag potten här.
Det var ju Vrana ett tag i Linköping.
Ja, men han är igång nu.
Han är igång, exakt.
Sen du drog till Sydafrika, så har han...
Jag har jag frågar inte mig om det här.
Nej, det är mycket i svensk hockey. Sen du drog.
Är det samma Anton Levitin när du drog och sen... Avgjorde han ju nu senast.
Ja, exakt. Jag ska inte svara på den här frågan, kände jag direkt.
Ja, Luleå hade ju några innan deras klättring här på sista 7-8 omgångarna. Jag tycker alla trivs hyfsat bra, skulle jag säga. Alltså nu pratar vi första andra line. Skulle du ner i tredje, fjärde så får vi sitta och leta lite.
Anton Heikkinen kanske?
Ja, men nu har han börjat komma igång. Mål 2 raka.
Det är det
Anton Heikkinen.
Ja, nej, men han har varit bra på slutet. Ja.
HV kanske man kan plocka någon ifrån. Men det var en bra fråga.
Ja, men en som man är förvånad över är kvar i ett lag som Örebro. Det är ju Patrik Karlqvist. Han har ju poäng i 11 raka matcher. Mm. Alltså han skulle ju lätt kunna kliva in i Frölunda. Skellefteå.
Mm. Ja, 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 men du vet, hålla på sådär, då kan du ta Cehlárik från du
vet. Ja, jag alltså, vet, jag vet.
Du har ju,
ja, ja. Då ju, 11 raka.
Han tjänar bra med deg, Örebro.
Låt han vara. Låt han vara då. För jag var vill
liksom. Låt han vara stjärna i Kungistan.
Ja, exakt.
Nej då, men absolut.
Poäng 11 raka nu. Mm. Ja, hur viktig är han för Örebro, skulle du säga, Knäkta?
Otroligt viktig, såklart. Vi har ju pratat till Leda här om hur liksom beroende Örebro är av vissa specifika spelare.
Ja.
Och det, han är ju affischnamnet för Karla Magnet.
Mm. Ja,
exakt. Quen vill vara på humör igen, ja, som men, vanligt.
Exakt, jag tänkte säga det. Fredrik Bremberg, han hade ju poäng i 16 raka matcher i 2009. Mm. Tror ni Karlqvist glider upp där, eller? 11 raka matcher.
Link, här. Hörde jag Linkan? Ja, Linkan. Ja. Fan, vad stek. Han var fin nu.
Han var fin nu.
Stod bakom mål och bara...
Alltså, vad länge sedan är.
Ja.
Alltså, det är sjukt. Det börjar bli jättelänge sedan nu.
Mm.
Det var ju under den tiden som du vann SM-guld, ja, typ ju.
Typ. Robban Nilsson, innan han drog över, stod där. Så fick lia med, alla ville lia med Linkan.
Ja.
Vart mål direkt.
Liksom. Ja,
kunde blunda, ja, bara. Ja, fick den på bladet och sjuk. Ja, han kunde passa pucken.
Ja. Det kunde han.
Mm.
Når han upp dit då, Karlqvist?
Nej.
5 matcher kvar alltså.
Tror du det?
Skönt och negativt. Ja, verkligen. Nej, men det är nog tufft. Alltså, ja, alltså det är långt kvar. Ja. Ja.
Ett lag som Örebro också, i och för sig att han har den trenden nu med tanke på Örebro har gått, är ju imponerande bara det.
Mm. Verkligen. Verkligen. Jag tänker så här, Heino. Mm. Jonas Arntzen.
Mm.
Han vann sin andra raka nu för första gången sedan 21 november 2024.
Just det.
Mm. Alltså det här, kommer ni ihåg det? Vi snackade förra hösten om att han är säsongens målvakt, NHL-intresse, och sen torskan 14 raka.
Oh.
Och nu har vunnit 2 raka. Mm. Det där måste vara så viktigt för Örebro, att man har någon att förlita sig på där bak. Alltså, mm, både Arntzen och Eneroth är ju 2 bra målvakter. Mm. Men det är studsat emot Arntzen.
Båda har ju haft en trög höst, så är det ju. Så att, början på något nytt, nyår, nyårslöften och allt vad det är. Mm. Raketer och kanske bra målvaktsspel.
Ja.
Hästen och de har supit ner sig och rensat och börjat om, kanske.
Tror du verkligen det?
Nej, men ja, kanske gör sådana här målvaktstränare och målvaktsfylla. Ja. Nej då. Nej, men alltså, det kan bara bli bättre. De har haft ett, alltså, både Eneroth och... Alltså Eneroth har haft en match, strömatch, där han varit bra här och där. Men ja, han har inte heller varit så bra. Och alltså, båda målvaktsparet har inte varit som de var förra året.
Arntzen
och Eneroth. Arntzen började grymt bra, så var Eneroth och räddade Örebro när Arntzen gick tungt. De har, nu har de varit lite svajiga båda två i år. Ja.
Arntzen och Eneroth har ju ett fint samarbete och en fin vänskap.
Ja, ja, grym, grym.
Men nu har ju Jonas Eneroth utgående kontrakt.
Mm.
Det är ingen som har sagt att det kommer verkligen bli bu eller bä. Arntzen fick frågan, han vill gärna att han ska stanna i klubben, men han har tyvärr inget mer att bjuda media på.
Nej.
Är det självskrivet att Eneroth bör och ska vara kvar i Örebro?
Nej, men alltså, han kan absolut vara kvar, men det blir en ordentlig pay cut. Så är det ju.
För att?
Nej, men för att han är kanske inte vad han har varit, och du har inte råd att ha den summan på en målvakt som står så här 20 matcher. Och, så att det, jag vet inte vad han har, men jag tror han har en ganska bra slant.
Ja, alltså...
Så att, ja, men absolut, och de trivs ihop och allting. Sen känner jag väl lite att kanske skulle vara kul. Jag vet inte om han vill hem till Stockholm och... Sådär. Jag vet inte hur bra, han kanske trivs jättebra i Örebro och sådär. Men de har ju en lägenhet på Hammarby Sjöstad och sådär, som ville hem kanske.
Det var igår, Hammarbybacken. Mm. Jättefint där ute, jag har aldrig varit där. Men du säger att du kanske kan se någon som en backup till Magnus Hellberg i Djurgården.
Oj!
Som har sökt efter
oj,
inte fått träff. Är det det vi ser?
Nej, men den kan jag se faktiskt. Den kan jag se, absolut. De kan
några
rätt
få
kul
säsonger liksom, och liksom, avsluta karriären som backup. Alltså få så många matcher som kroppen orkar, typ. Eller?
Ja, men, så här, ja, men du vet, Hellberg har ju lite skavanker och sådär. Mm. Ska inte behöva spela så här mycket, men han måste ju. För att de vinner ju inte utan honom. Så att det kan nog vara, det kan vara en bra grej. Och det, då tror jag han kan ta en liten pay cut, och så kan han liksom, kan de flytta in och slipper låna, eller hyra ut i andra hand i lägenheten. Och så mår de bra, de har fått ett barn precis, kanske kan få till barn. Och... Ja, men du hör hela scenariot. Så den är inte dum.
Nej, faktiskt.
Nej. Ja, den.
Det
så kan det bli.
Så kan det bli.
Men Knäkta, tror du att man i Örebro har förståelse, såklart, som att man är lite bittra över att deras Herman Liv, som är utlånat till Almtuna, nu enligt i alla fall rykten, starka, kraftiga rykten, drar till HV71 nästa år. Där hade man ändå, om man inte ändå blir kvar, in med Herman Liv. Perfekt framtidsnamn ju. Mm.
Ja, absolut. Sen kan jag väl gissa att det lockar extra mycket för Herman att spela ju HV71.
Mm. Ja, men precis.
Mm. Sen kan det vara åt andra hållet att han inte har fått några klara besked av Örebro. Att de ännu inte har bestämt sig. Ja, men ska vi gå med en rot? Ja.
Mm.
Ja, det hade varit helt sjukt om inte, om inte Örebro har visat skarpt intresse att du ska in nästa år.
Det har säkert varit planen.
JVM-målis liksom. Ja, med deras utveckling och den åldern. Det är ju klart att han ska kunna axla en andra roll.
Ja,
liksom.
Ja, absolut.
Minst.
Mm, absolut.
Ja, så är det. Och Malmö är ett förlorande lag igen. Det är inte ofta vi ser det längre. Alltså, nej. Kommer vi ihåg den här 7 raka torsken i hösten, sen har det bara varit en uppåtgående trend för gänget ifrån Malmö. Men nu har de torskat igen då. Efter alla sina segrar.
Ska de studsa tillbaka eller om det blir 5-6 raka torsk här?
Ja, men alltså det underliggande statistiken säger ju att de inte är topplag direkt. Utan där verkligen, är det verkligen.
Verkligen, det är ju katastrof.
Motsatsen, ja. Mm, så får se hur länge de...
Mm.
Men där är det på tal om då ledare som kanske har tappat sin grupp då, som i Karlstad. Där är det ju tvärtom ju. Ja. Thomas Kolla, Bert Robertsson, Nilsen. Vilket samarbete de verkar ha.
De har hjärntvättat gruppen.
Jo, men alltså så länge gruppen med hjärntvättar man grupp som lyssnar och går med på det så, och ger resultat.
Ja, det alltså ledarskap är bara hjärntvättning. Det är säkert. Få ut ditt budskap. There is a God och så ska alla säga likadant. Då har du lyckats. Det är det handlar om.
Ja, nej, men det, i Malmö finns det ett recept ju.
Ja, de spelar med en tydlig identitet. Liksom, ja. Man känner ju, när man ser Malmö så ser man ju exakt vad det är de vill stå för. Mm. Och det är det ändå som spelarna indikerar lite på i Karlstad, att man saknar sådär. För att, och det är antagligen både gruppen med duktiga ledande spelare som liksom kan förmedla någonting, men också tränarstaben som antagligen jobbar mycket med det. Om man känner att okej, vi kanske inte har det mest skillade laget här eller det bästa laget på pappret, då får vi jobba på identiteten så att alla drar åt samma håll åtminstone. Liksom.
Mm. Och vad har du där? Då Thomas Kollar som går upp 04:30, går till gymmet och kommer pumpa till jobbet och leder gänget. Då har Bert Robertsson som styr upp defensiven. De har inte släppt in ett mål i boxplay på typ 8 matcher. Stark defensiv. Jens Nilsen som är grym i powerplay som styr upp det där. De bästa i ligan i powerplay nu. Mm. Ah, de har ju också det här. Du är bra på det, du är bra på det, du är bra på det.
Ja.
Utnyttja resurserna.
Mm. Nils Torp har gjort faktiskt bra jobb. Vart lite tvekt han, även om det är en polare till mig. men för att han har ju gått sådär med Marmelind och så här senare år faktiskt. Men jäkligt bra år av målvakterna. Ja. Nils Torp har gjort ett kanonjobb där.
Mm. Så är det. HV71 då?
Mm.
Alltså de fick med sig poäng igen. Föll på straffar. Men och nu, alltså, snacket är lite så här nu. Att HV71 är på gång. De får med sig poäng. Men är de på gång då? Alltså när du bara får med en poäng per match. Helt seriöst. Bara sätt i poäng. Det är allt som behövs i Jönköping just nu. Så tar du hellre en trea, en nolla. En nolla till, en trea. Än att ta poäng i varje match. Även om du är med. Jag förstår att man inte... kan tänka så, men ni förstår hur jag tänker.
Mm.
Ja, men man, framförallt så man vill ju ha ett bra spel. Oftast brukar ett bra grundspel generera poäng. Mm. Så är det ju liksom. Det är ju, och jag tror att jag tror ändå efter smällen där, vad var det? 5-5 matchen, 6-5 med Luleå där, så ville man ju liksom vara bättre defensivt mot Skellefteå. Och man är bättre i den här också. Alltså man är bra defensivt. Det är en destruktiv match. Jag kollar ju mycket på den här. Timrå är väldigt bra borta. De är nöjda, får poäng, spelar bra defensivt och bra defensiv av HV också. Så att jag tror ändå liksom bra defensiv, och så får man hoppas. Det som sänker dem är att de inte gör någon mål i powerplay här. Alltså de har ju chanser att göra mål i PP, och de gör inte det. De har ju flera chanser. Så att HV tycker jag ändå, gameplanen är ganska bra. Spelar bra 5-5, men man är för dålig i special teams, som vanligt.
Mm.
HV har ju haft strul med det.
Ja, men alltså det är ju, vad är det då? Är det sjätte eller sjunde raka matchen de tvingas jobba ut underläge?
Mm.
Där finns ju en problematik. Sluta släppa in första målet. Första målen.
Mm.
Nu var det bara första målet.
Absolut, men det här var ju också, ja, det var ett speciellt mål. Det är en snygg styrning, det är Dahlén som passar och... Den liksom, det är lite flytmål faktiskt skulle jag säga. Men under ordinarie tid. Men jag tycker att Felix Sandström där har faktiskt varit bra nu i två matcher.
Mm.
Och det är intressant just att Lehtinen, vem ska man gå på? Nu har ju Felix, nu har man gått på honom och sett bra ut. Både mot Skellefteå borta och Timrå nu.
Och Fredrik Dickhoff är på väg tillbaka.
Ja.
Han har mer eller mindre lovat spel nu innan det är OS här ju. Var tillbaka nu inom någon vecka, sa han. Mm. Sen kan det alltid komma bakslag med det här med problem med hjärnskakningar. Men nu ser det verkligen ut som att den comeback är nära. Och det, Knäckta, är väl en man som de behöver nu.
Ja, det har man ju sagt länge nu. Mm. Han är på gång tillbaka, trodde man. Men det är klart, det trodde vi kanske inte för ett år sedan, att Dickov skulle vara den keepen som man verkligen ville skulle stå i mål nu.
Exakt ett år sedan bytte han väl om med materialen.
Ja, exakt.
Gud, vilka turer det har varit där.
Ja. Ja.
Han har många liv den här karen. Alltså.
Mm, ja. Verkligen.
Nej, men det är i kombination med Lehtinens underprestation, såklart.
Ja.
Ja, man hänger i alla fall i. Alltså, så här, ta poäng så här. Men någon gång måste de ju snart nu börja klättra i tabellen också. Då krävs det såklart mer än en poäng i snitt per match. Men man har ändå både Leksand och HV och Linköping har ju ändå hittat någon typ av prestation för att åtminstone göra det jämnt här nu. Och liksom utmana lagen ovan om kvalplatsen då, på något sätt.
Mm.
Det är inte lika tydligt. De är inte lika tydligt avhängda ändå. Men mer krävs därtill för att liksom undvika kval då. Både prestationsmässigt så och poängmässigt. Men ändå går hand i hand.
Ja,
mm.
Verkligen. Och i helgen möttes ju toppen mot botten. Frölunda tog mot Leksand. Det var riktig High Chaparral hockey där. Det svängde hit och dit och det var mål till höger och vänster. Lasse Johansson. Han släppte in mål. Han släppte in 3 mål för första gången 30 december mot Färjestad. Nu släppte han in 4 mål för första gången den här säsongen.
Mm.
Ah, är han på väg?
Exakt. Säg det inte. Säg det inte.
18 segrar, en förlust här.
Sparka.
Exakt. Och så Jerry Innala som fick göra hattrick. Bra svar där för Frölunda efter 2 raka torsk knäckta och 3 raka matcher där man tycker att man har blivit förfördelade från domarna i slutet på matchen.
Ja, ständiga domardiskussionerna. Olsson gillar att lägga press. Nej, men såklart, viktigt. Frölunda, det har ju faktiskt hackat lite för dem. Jag hörde ni var inne på om de kanske är nedtränade eller så.
Mm.
Vet jag inte, ni som har spelat, är det liksom för tidigt att köra ett sånt race liksom? Gör man det ännu tätare in på slutspelet eller när i så fall?
Man brukar göra det typ alltså runt efter nyår där. Man brukar göra det ganska tidigt ändå. Mm. Man brukar inte göra det liksom så här 2 veckor in. Alltså man gör det ganska tidigt.
Ja, jag tror att man tidigare lägger det lite nu också för att man har ett OS-uppehåll som gör att man kan kanske trycka ner lite så att efter det också. Mm. Alltså man har mer tid på sig att liksom gå ner i kanske också spelet och då vill man kanske inte ligga helt nedtränad. Alltså det känns som en säsong blir också lite längre kanske. Jag vet inte exakt när slutspelet ligger i år. Men typ ja, efter nyår egentligen brukar det väl vara februari.
Mm. Efter nyår är slutspelet.
Jag menar nedträning. Jag tror att det är efter nyår, ja, precis. Ja. Nej, men jag menar nedträningen liksom.
Ja.
Ja. Så kan väl ha att göra med det kanske.
Ja.
Ja, de har väl en väldigt stark liksom, plan. De har väl haft många år med sin periodisering för Frölunda.
Ja.
Så.
Verkligen. Mm. Vi ska snart få lyssna till Heinos tankar kring vilka som är bäst netfront.
Gidlöv, stör mig lite på en sak på den här matchen bara. Man gör 4 mål borta Leksand. Det ska man ha minst poäng på tycker jag i Skandinavium. Så att jag tycker att i PP där måste han ju läsa Innelas. Niederbach är 2 gånger om. Off-wing. Vi har ju pratat om det, du och jag, Tobbe. Eller hur?
Det är också ett problem för Leksand.
Det är ju alltid pass genom boxen till hinnerna. Fan, fattar de inte det målakten, eller?
Nej, ja.
Alltså, jag hade ju tagit den. Nej, men alltså, det är ju spel. Och där är det en känga till Gidlöv.
Mm.
Skärp dig nu, pojk min.
Ja.
Jag gillar, det är ju min pojk. Men alltså, nej. Ja, jag måste läsa den.
Ja.
Tycker jag. Måste vara där.
Så är det verkligen. Men det är, vi pratade ju med...
Nej, men 4 mål borta. Vi stannade liksom. Det är ju Leksand.
Så är det 400 gånger nu.
Så är det verkligen.
Jag ska gå vidare. Ja, upp på tårna. Anton Johansson gästade oss ju i måndags för veckan. Då hade de lagt en träning på off-wing i powerplay.
Mm.
Pang, satt det. Nu har det gått 10 minuter totalt då i powerplay utan att det är mål.
Mm.
Det verkar vara en engångsföreteelse där. Att Silarek slår på ena, Anton Johansson på andra och så blir det mål.
Ja, men ja, exakt. Ett experiment som vi lägger pass på just nu då.
Ja, exakt.
Mm.
Ja. Robin Kovacs då. 2 mål gjorde han i helgen för Linköping. Första målen sen
13 sa något i snäckan.
November, det sa han också, därför blev det lite ställ. 13 mål som matcher.
Mm.
Längsta måltorkan sen återkomsten till Sverige.
Mm.
Undrar om Brynäs budar på Kovacs när hans kontrakt är slut. Ös vi in mål mot dem.
Ja, det
är 3 mål senast.
Ja, exakt. Mot dem. Ja, precis.
Men det var liksom de formsvagas återkomst på något sätt i den här matchen. Då har Robin Kovacs med 2 mål. Det var Mattias Nolinde som gjorde sitt andra för säsongen. Är han en besvikelse förresten i det offensiva spelet?
Ja, lite så. Nej, det var väl vad jag förväntade mig egentligen.
Mm. Bernhard då? Han målar för 3:e gången den här säsongen.
Det är en tydlig offensiv värvning i alla fall. Alltså, så det har man ju absolut inte fått ut. Det man ville antagligen. Nej, verkligen inte.
Jag hade förväntat mig mer än att han 13 poäng nu.
Han har 40 förra året, va?
Och han är blott den andra backen i Linköping att ju mål den här säsongen.
Ja, men Bernhard är ju jättebesvikelse. Om jag jämför med Nolinder där. Det är jätteskillnad.
Ja, verkligen. Gud,
alltså, för mig, Nolinder är ju ingen...
landslagsback i fjol.
Nolinder?
Ja.
Ja, men du vet, det är ju ingen... Du vet, han är inte bra. Eller han är jätteöverskattad. Sverige. I min värld.
Men det jag såg i Brynäs nu i helgen, det är ju Simon Bertilsson. Han börjar se finare och finare ut varje match nu. Mm. Han jättefint pass upp, jag tror det var till Jonsson Fjällbys friläge, va?
Just det.
Börjar han och Kinnvall samarbete som vi vet hur är bra och de ska spela tillsammans, det också ser bättre och bättre ut. Nu är de på väg uppåt och kollar man nu på Brynäs resa så har den verkligen varit norröver den senaste tiden. 16 matcherna som vi har sett nu så har Brynäs tagit 26 poäng. Det är bara Frölunda, Skellefteå, Malmö och Luleå Hockey som har inkasserat fler poäng. Luleå är ju verkligen det laget som har tagit resan från botten och ut kritiserade till att vara topplag. Men Brynäs också då.
Nu kommer de.
Mm.
Exakt.
16 senaste, 26 poäng. Första 19 matchen tog de 20 poäng och var 11 i tabellen.
Mm.
Brynäs, Luleå i final, Johanna. Visst blir det så?
Ja, precis. Mm. Enligt plan.
Ja.
Ja.
Svällplanen.
Ja, nej, men det är verkligen tydligt att de har hittat någonting. Något lite mer stabilare liksom. Aldrig varit orolig för att de skulle kvala överhuvudtaget, men både Luleå och Brynäs har varit enorm besvikelse första halvan i alla fall.
Men Brynäs är ju ett svagt lag i boxplay. Men de senaste 5 matcherna så är de faktiskt 80%. Ja, vi hade med Niklas Hjellstedt nyligen i vårt tisdagsprogram här. Och då pratade de om hur de har lagt om det igen och blivit lite mer attackerande, offensiva i sitt sätt att försvara. Visst var det så han sa?
Ja, alltså det var fram och tillbaka. Ena året så var först var de ju offensiva, satte press och då var de bortspelade. Då gick de mot den här tajta boxen som funkade i fjol ganska länge fram till slutspelet till Bertilsson gick sönder. Och nu tillbaka då till press igen. Mm. Så 3 gånger de hattat fram och tillbaka i olika spel.
Vad var det?
Olika strukturer liksom,
ja,
i PK.
Och utan att veta exakt hur det har sett ut nu då, efter de har förändrat igen, om de nu har det, så måste man hitta en balans mellan att du måste veta när du ska vara aggressiv. Du kan ju inte spela antingen aggressivt eller passivt, utan du måste ju kanske utgå ifrån, alltså att ha någon typ av struktur, och sen så måste du sätta press i rätt lägen, och det är kanske snarare det man liksom jobbar då som en 4 eller 3 ihop och verkligen hittar rätt timing och rätt spelare och ställer upp rätt på rätt sida och sätter press från rätt håll liksom, och blir mer en samspelt maskin.
Vad var det han sa när vi hade med Hjellstedt, som är boxare ju, man ska gå, vad var han sa? Man ska attackera först, va? Anfall är bästa försvar och sånt där.
Ja, han hade hjälp på boxningen där, sa han.
Jag kommer inte ihåg.
Det
var bra i alla fall.
Det går inte att vara passiv. Liksom. Då blir du knockad, typ.
Ja,
det var väl budskapet.
Och ta kontroll över situationen. Mm. Alltså, man vill ju ofta sätta press tidigt i, alltså, att när powerplay sätter upp eller kanske ingången, eller att man har sina nycklar som man alltid kan agera på. Alltså där man själv bestämmer och inte låta motståndarlagets PP få etablera sig eller bestämma för mycket. För då blir man ju lätt... Ja, obeslutsam typ.
Ja, exakt.
Hägg blev målskytt också.
Ja, just första sen 12-13 säsongen i Modo, tror jag det var.
Ja.
Hans första i alla fall i Brynäs nu. Konstigt att han var där uppe. Framför mål och petade lite.
Ja, nej, där ska han inte vara.
Det finns en speciell plats i mitt hjärta för defensiva backar som får näta. Uff, det är fint alltså.
Ja, och det är så... lustigt att vi belyser honom när han gör mål. Alltså.
Ja,
men det defensiva ansvaret han tar.
Ja.
Han är ju toppen i både blockade skott och tacklingar, som är någon indikation på hur man för sig där ute på planen. Men som han spelar tillsammans med Axel Andersson.
Det är på riktigt.
Sidospår här, men när jag var inne i JVM-bubblan, på tal om att Hägg leder tacklingsligan i SHL då. Loke Krantz spelade bara 13 matcher innan uppehållet då. Snittade 8 minuter per match. Ändå låg han 10 i tacklingsligan. Så de var tvungen att räkna ut liksom hur många tacklingar per minut i snitt delar Robert Hägg ut jämfört med Loke Krantz. Och då Hägg, som toppar tacklingsligan, delade ut drygt var 9:e minut, delade han ut en propp. Loke Krantz, 3 minuter och 17 sekunder tror jag, mellan hans tacklingar.
Är det sant?
Mäktigt, det är varje byte typ då. Alltså så här, om du har ungefär 3 minuter mellan bytena så är det ju...
Nej, men alltså i speltid.
Aha, i speltid.
Ja, alltså ren
total.
Ja, precis.
Oj, jaha, jäklar.
Så tacklar 3 gånger så ofta som Robert Hägg. På den tiden han fått. Sen kanske han har överpresterat liksom i den aspekten när han väl fått chansen här.
Ja, men det är cool.
Kul att se om han håller i.
Ja, men han vill stämpla sitt namn på ligan ju. Ja, han går in och proppar så mycket han kan.
Såg där vi ju JVM också.
Ja, verkligen.
Härlig spelare.
De killarna är goda att kolla på. Alltså.
Pimpulus.
Genborg med flera. Och det var ju som Folin har sagt, det är Christian Folin i Frölunda. Det saknas från ungdomar. Mm. De ska vara mycket finess och, och teknik. Och så.
Ja, du ser. Det behöver inte vara finess. Vinner man guld och har lite tryck i kroppen.
För att vinna guld måste man vara stark och bra framför mål.
Ja, exakt.
Och då vill vi veta nu, Heino, vilka är bäst i jobbet framför mål? Det som du kallar för netfront.
Ja, exakt.
Det heter netfront.
Nu kommer den. Netfront-spelet. Nej, men otroligt underskattat spel. Det är en roll netfront som är väldigt, väldigt viktig. Som jag tror många sportchefer i Hockeysverige underskattar när man bygger lag. Lite som du sa här, att man bygger liksom väldigt mycket utsida, flashigt och full fart. Men de här parkerar bussen. Så att de som parkerar framför sitt eget kontor, ska sägas, mitt framför mål. Det är de jag har tagit. Netfront kan ju vara väldigt mycket att du kommer inåkande och skicklig. Okay. Mm. Det här är killarna som står i målvaktens ansikte och banar vägen för att till exempel, här har vi Genborg, till exempel att Dahlén har gjort så mycket mål.
Ja.
Nu har jag haft lite vikarier där i Lander, va? Eller Vedin, eller nej, Lander som har stått och parkerat. Men nu är han tillbaka, Genborg. Så att det här är då bästa netfrontspelarna 25-26 som jag tycker, som har stuckit ut på mig. Hade det varit, jag hade en bubblare, hade det varit förra året så hade Bromé varit med på den här listan. Ah. Kommer ni ihåg hur många som han styrde in på rumpan och han stod framför? Ah. Men han har inte varit lika het i Luleå tycker jag i år, just i netfrontspelet. Här har vi då årets. Då har jag på sjätte plats Eddie Genborg. Jag ringde faktiskt Dahlén, pratade med han, liksom, hur är han, vem är bäst i Timrå nu framför kassen? Och han sa Genborg, det är bland de bästa jag har spelat med i ligan just i netfront. Han sa han är fruktansvärt bra på att ta bort målvaktens ögon och allt där. Så det var intressant, det var häftigt. Så Eddie Genborg kommer in som plats nummer 6 i ligan faktiskt på spelet netfront framför mål. Mm. Och sen så har vi då fem där har man, just det, han gjort för Johan Larsson. Och just det, Eddie Genborg där, också JVM-mästare, framtida NHL-spelare. Jag har en liten motivering också. Sen har vi Johan Larsson, ett VM-guld, 500 matcher i NHL. Säger också lite just om vikten i den här rollen, att du kan lyckas. Du behöver inte vara flashig och göra Victor Söderström på blå.
Fick lite vatten på tröjan i helgen.
Ja, exakt, exakt. Men Johan Larsson faktiskt fruktansvärt bra där framför. Mm. Det, man har inte tänkt på, han är väldigt skicklig också. Men faktiskt väldigt bra runt kassen och ta bort målets ögon.
Får antagligen vatten på tröjan av just den anledningen.
Ja,
det
exakt.
Är fruktansvärt irriterande med spelare som är så duktiga netfront.
Ja.
Alltså det rör ju upp liksom känslor i försvaret. Och, ja, det är jobbigt att möta sådana spelare.
Ja.
Och jobbigt att vara den spelaren.
Mm. Svensk mästare 2012 också.
Mm. Mm. Rudin hade kunnat varit också. Alltså, de har ju faktiskt två där som är duktiga just framför kassen. Sen har du då plats nummer 4. Dennis Everberg, 2 VM-guld, säger lite att det lönar sig. Han står ju verkligen parkerad rätt i fejan. Och Rögle har fattat det här. De bra sportchef där av Emi, vad heter han?
Hampus
Sjöström. Sjöström tänker sig, Frölunda Sjöström. Hampus Sjöström, jättebra. För att rekrytera mycket av den här profilen, det gillar jag. Då hade ju han, vad heter han förra året som stack till Tyskland. Som jag älskade. Jänkan, kanadensan där. Framför mål. Fan.
Förra
året.
En av de bästa netfrontspelarna i hela ligan förra året.
I Rögle.
Ja, kanadensare.
Ja.
Du vet, Ferguson.
Ja, ja. Brady Ferguson.
Ja, drog inte han till Tyskland. Nej.
Nej, det vet jag.
Fan, inte påläst. Ja, nej, skitsamma. Jag tror att han är
det
tyska
är din lista.
Ja, jag tror han är i tyska ligan nu. Men det är en av de bästa förra året. Jag hyllar mycket. Everberg, samma typ.
Jag är spänd på att se topp 3. För jag har tänkt Everberg, liksom, om någon ska be mig nämna bästa netfront på uppstuds så hade jag nog sagt Everberg.
Ja, okej. Okay, ja. Nej, men här kommer topp 3.
Mm. Brady Ferguson är i din kompis lag ju. Bebåslag.
Alltså han är, ja, han är i Tyskland. Ja, han är i München.
Vad
ja, kul. Ja. Du ser, de går jättebra. Topplag. Man blir topplag när man har såna här spelare.
Fick du in Bibbo i den här sen?
Ja, Bibban är alltid med.
Jag började bli rädd att det inte skulle bli något.
Bibban går jävligt bra också. Och här har vi då topp 3. Marcus Kryger. Väldigt underskattad. Ni pratar om Frondell. Ni pratar om killar som gör mål. Och det är guld och gröna skogar. väldigt bra framför mål. Jag har också mött han mycket, så att jag kanske har liksom, han har ju sänkt oss några gånger med Gnaget i Allsvenskan. Väldigt bra på att ta bort målvaktens ögon, väldigt bra på att styra, styr framför, så han är väldigt svår att plocka klubbor ifrån också som backar. Just att han har den här tekniken att styra framför sig och inte på sidan. Så att väldigt skicklig i netfrontspelet. Sen har du, och han har, vad har han då? Kryger. Han har 2 Stanley Cup-ringar och VM-guld. Så då säger jag det. Så att killar, bli netfrontspelare. Skit i allt det här flashiga. Sen har du då på 2:an har jag Dennis Rasmussen. Jag tänkte, du tänkte Everberg. Alltså Rasmussen, där har han ju konkurrens. Det måste du hålla med om, va?
Absolut.
Rasmussen är ju fruktansvärt bra och parkerar. Där har du också Växjös grymma PP och alla de här jävla jänkarna som skjuter höger och vänster. Den här, han tar ju bort, han tog bort ögonen nu också. Roberts indragsfint nu mot Skellefteå. Ja, men vi har inte tagit den matchen.
Nej
6-3 matcherna. Växjö Hawaii hockey. Men där är Rasmussen, det är han som gör det målet, för han står i ansiktet på Straussman. Och där har vi en rätt rolig motivering. Där är Kronobergs läns dyraste villa 2025. Fick han ju 20 mille lån för den.
Nej, men det går bra om man är netfrontspelare. Det finns en korrelation mellan att vara jävla bra netfrontspelare och köpa dyra villor i Kronobergs
län. Och tjäna bra med cash. Ja, exakt.
Såg att Sudden sålde sin, var det en hus som var värderat någonting? Det finns någon korrelation där också eller?
Nej, men Sudden var ju fin. Men han hade lite netfrontlir också.
Undrar vad Thomas Holmström har för villa i Piteå.
Ja, verkligen. Alltså, ja. Det blir nästa hin och hälsa på.
Ja, faktiskt. Ja.
Villorna. Ja, lyxvillorna runt ska vi köra med Heino.
Ja, och sen vill jag...
Netfront runt.
Exakt.
Och sen vill jag... Det här kunde man själv ha haft.
Ja, exakt.
Här blev Hägerstenet.
Ja, ja. Det är inga bra netfrontgubbar.
Nej, men plats nummer 1 då. Och det hör väl lite till också, Malmö super-PP. Vi pratar ju här och nu också, Knäckta. Ja, Ewe Berling, alltså är du med? Det här är ju kanske inte all time, utan det här är...
Ja, du behöver inte försvara det, att inte ha Dennis. Nej.
Lite knäckt.
Ja, men han, Ewe Berling skulle vara etta på hans sista. Fredrik Händemark, livstidskontrakt hade jag bara på han i Malmö.
Ja.
Kung, kapten, går inte att flytta på. Och vi pratar Kåkanen och vi pratar Pajuniemi och Karl Persson och allt vad det heter. Det här är ju anledningen till att det dunkas in mål. Mm. Och målvakterna gör så här, jag såg inget. Det är inte för att det är så hårt skott som de inte ser. Utan det är för att han står rätt i fejan på dem.
Vad kostar hans villa?
Händemarks? Ja. 24.
Just det.
Det är lite dyrare, men det är Malmö läns.
Men han är också grym på returer. Alltså inte bara styrningar, utan han tar ju svin många returer.
Han vinner andra puckarna.
Ja, exakt. Mm.
Så det är netfront, är ju vinna andra puckar, står i ansiktet, styrningsteknik och allt det här. Så det är en konst.
Johanna och Knäckta, ni får varsin etta innan vi tar helg.
Svår, jag satt och funderade på det hela.
Ja, Knäckta, börja då.
Ja.
På den här listan, fred, eller?
Ja, jag bara fattar. Jag bär inte.
Det är måndag.
Ja, vadå? Vi tar väl helg, våran helg. Vi som är i restaurangbranschen, man leder måndagar, fast vi har tisdagar.
Nej, men jag säger väl Everberg då.
Ja, jag med.
Ja. Det hade
Var du?
Fan, jag kanske också skulle sagt det.
Nej. Fan. Väl någon annan i ligan som inte är med på listan.
Vad jobbigt. Jag är så dålig på... Genborg då, kanske?
Han var med på listan.
Han var det? Just det, han var ju det.
Du får ta.
Det har jag glömt.
Sen går det liksom att du väger in hur skicklig Kryger är på styrningar och så vidare. Sen tänker jag mest kanske att Everberg är ett jävla as att tampas med.
Exakt. Nej, men Kryger är skicklig just på att knacka ner dem. Liksom. Han är lurig, smart.
Ja, sant.
Sen har du ju, vet han, Olofsson. Rögle har ju många. Alltså, Rögle.
Olofsson är på väg.
Rögle värvar rätt.
Nej, nu tar jag datorn i armen. Nu ska vi vidare.
Ja, tack och hej.
Flygvis.
Avsluta med en bubblare.
Ja.
Från JVM-bubblan, Jack Berglund.
Oj! Den tar alla dagar i veckan.
I JVM så var han ett monster där.
Ja, det var otroligt. Han är ju bra där. Just.
Han kan bli höstens faktiskt. Eller vårens här nu. Vårens. Han är på väg. Pang.
Kommande höst kan också bli...
Mycket.
Det finns några säsonger kvar.
Tisdag imorgon, hej då. Då är vi tillbaka, du och jag. I poddformat. Vi bara in och söka där poddar finns. Och... då är det ju inte helg. Då får vi jobba imorgon med. Men det är kul. Vi har världens bästa jobb ju. Kolla på hockey. Snacka om hockey. Spela lite hockey.
Jag ska spela hockey idag faktiskt.
Ska du det?
Ja, jag ska träna.
Vad ska du göra imorgon?
Jag ska till, ja, efter vårt podd där ska jag till Linköping och ja, träffa en kille där.
Och det är någonting vi kommer kunna se på.
Så jag måste träna lite då.
Det är därför du ska på is, just det.
Ska sänka självförtroende.
Det kommer så småningom på YouTube sen.
Ja.
Hej nu, hälsa på. Det är ett nytt avsnitt på gång där ju. Ut på vägarna imorgon igen. Mm. Det ska bli väldigt intressant att se vem du ska träffa och vad ni ska göra. Mer än att skjuta straffar då. Så är det. Trevlig hockeyhelg då. Vi ses igen imorgon, men också på fredag såklart.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.